och välkomna till en liten annorlunda podd. Eller annorlunda. Men jag sitter här ensam i en studio med en blaskig kopp java. Och lilla Skolman har blivit toppmodell på Mykonos. Will you come back to me? Will you come back to me?
Never. Jag har ju bytt upp min livsstil nu. Så nu är det liksom jag som reser runt med team. Och dricker en perfekt tempererad latte macchiato. Direkt mald från Java. Direkt importerad från Afrika.
Själv har jag fått konstiga hudutslag i ansiktet efter att ha haft puder för första gången.
Hur känns det? Puderchocken, hur var det?
Nej, min hy gillar inte det. Kunde inte andas.
Nej, jag kunde inte andas. Jag reagerade. Det har nått ett litet rykte ända till Mykonoset att din son har ett underligt utslag. Kan vi fastställa vad utslaget är för någonting?
Fransåsen Södlund. Frasse ja. Bia, höll jag på att säga. Grejen är att jag har aldrig fått detta gensvar. Någon gång på min Insta-story. Till slut var jag så här, tvungen att så här, gå ut med så här, tack snälla för omsorgen, men nu är det liksom, nu är det klart. Ja, men det var som att ja, det fanns så många förklaringar till det här. Allt från att han hade haft hörlurar runt huvudet, ja, men till Borrelia som det var, till 50-sjukan. Det var så mycket förslag, men det var Borrelia.
Det var Borrelia, men shit, ja. Stackars lille man.
När jag var i Toscana på min vin- och dinresa så ringde Mattias och då hade frallan haft en, ja, en fästning precis där vid örat och sen hade de inte fått bort den på någon dag. Så det gick det exakt 2 veckor och sen puff så var det där. Så nu käkar jag medicin 3 gånger per dag.
Vad kul, det är väldigt roligt att ge småbarn medicin, det är det bästa de vet faktiskt.
Ja, men han får ju sin vällepelle, så det går ju hur bra som helst.
Ah, ja, men då så. Vilken tur. Ja. Det är ju lite annat med kovepenin. Kan de inte bara uppdatera det jäkla kovepenin? Varför ska det vara så äckligt för?
Men nu var det med lite fruktsmak. Nu var det lite med fruktsmak. Men nu, jag sitter ju och ser dig live här, darling. Ja. Då skickar jag en bild sen som jag kan lägga ut. Men för er som inte ser Anita Clemens brön här till frukosten, och det är inte vilka vafflar som helst. Kan du förklara vad du gör där? Du är alltså en plus 40-modell som nu ska bli supermodell i bikini. Vi fattar inte riktigt vi är på Acast.
Jag vet inte riktigt heller vad jag gör här. Men jag tänkte att jag kan inte motstå att åka till det här stället.
Nej.
Bo i en av deras fetaste svitvillor. Alltså det är en villa på hotellet vi har. Med en egen jättepool. Ja, du fattar. Det var liksom lite för svårt att motstå. Så jag tänkte så här. Och så tänkte jag verkligen på det. Jag gjorde ett utvik en gång i café på det glada 00-talet.
Jo, tack.
Och då var ju det en tidskrift som liksom riktade sig till män. Och vi kvinnor skulle liksom vara gemål för mäns form av runkfantasier. Och så vidare. Och nu har ju liksom tjejerna tagit makten lite över runkbranschen så att säga. Och nu släpper de sina egna underkläder och baddräkter. Och jag träffade Jossan Forsberg första gången jag var i Los Angeles för 2 år sedan. Och vi hängde i flera dagar precis efter, direkt efter min skilsmässa som då var väldigt inofficiell. Så jag tror inte ens jag berättade för henne. Och var ganska under isen. Och hon liksom är en ung, supercool brud som bara liksom gjort sin skit rätt. Och jag bara, du vet, jag älskar så här unga tjejer som bara tar för sig och gör sin grej. Så hon ringde mig helt sonika för 2 veckor sedan och frågade om jag hade lust att vara hennes plus 40-modell på Mykonos.
Vilken tur att du hade hunnit fylla 40 då.
Vilken tur. Hon vill bredda sig och liksom nå lite äldre målgrupp. Och då tycker jag så här, ja, det här blir väl per definition ett utvik. Silvia Caruso är här, en världskänd babe så att säga. Som har 1,8 miljoner följare på Instagram. Och jag läste, första gången jag stötte bekantskap med henne, det var i en skvallertidning i somras på Ischia. För hon är någon så här italiensk superbabe som är ihop med någon diamanthandlare och bor i Dubai och USA och allt vad det är. Nej, men så hon är här liksom. Så att det är ju liksom en high-end-plåtning på alla sätt och vis. Jag har liksom inte riktigt fattat omfattningen förrän nu.
Nej, men liksom...
Så jag kommer vara kusinen från landet. Men det jag vill säga med mitt gamla kaféutvik, det här är väl per definition ett utvik, men fan vad glad jag är att göra det vid 40-årsåldern och kunna dels ha det som ett tidsdokument för en själv och liksom så här, hey, I looked like this when I was 40. Och samtidigt så är det så här, nu är det jag som har kontroll för det som publiceras och inte någon snubbe som ska runka till mig. Det får de göra ändå, men inte utan den anledningen.
Men du kommer ihåg den stoltheten du kände när du fick vara med i café. Det var ju alla kvinnors högsta dröm att få vara med naken, halvnaken i café.
Du, jag fick så otroligt mycket skit utav mina tjejkompisar som liksom verkligen var så här Linda Skugge feminister och tyckte då att det var förtappat utav kvinnor att göra sig till objekt för männens fantasier. Så att jag var inte alls stolt för det där gigget då. Nu tycker jag att det var lite kul att jag gjort det.
Mm, sånt. Kan vi komma på något mer som man tycker blir roligt och härligt med tiden som man inte tyckte för typ 20 år sedan?
Nej, men exempelvis män man var tvungen att tråna över på 90-talet som jag la upp en väldigt rolig Insta-story på här under helgen.
Ja, det var
jag gick liksom verkligen ner djupt i botten utav mitt svartaste mörker och insåg att jag faktiskt hade trånat över Adde Malmberg en gång i tiden. Tyckte att han var lite spännande där när han hade mustasch och var så rolig i söndagsöppet. Ja, jag var väl kanske 8 år, inte vet jag. Ja, men det handlade ju också om utbudet på det glada 80- och 90-talet. Att det var inte så många män som var exponerade i eten och fick så mycket airtime. Och då var man tvungen att amorisera över det lilla som fanns. Staffan Doppinger har fått sig en tanke.
Ja, ja, ja.
Thomas Ravelli. Det var många som hade trånat över Thomas Brolin. Någon hade till och med fantiserat att hela EM-truppen från 94 kom hem och bjöd henne på frostisflingor.
Ja, det var inte en sexuell touch på den.
Nej. Men de flesta fantasier man hade i barns ålder, det var ju typ att man pussades i bästa fall, eller kramades, eller att man bara fick vara nära den där personen. Jag har liksom inte drömt om att få hångla med Adde Malmberg, det vill jag understryka.
Nej,
jag har
fantiserat
om att jag får vara med Adde Malmberg.
Men grejen är ju att jag hade ju också en sån, Lasse Åberg.
Lasse Åberg!
Ja, ja.
Alltså, jag orkar inte.
Jag vet.
Långskånken.
Jag vet.
Ja, men jag kan ändå så här känna lite så här, jag kan ändå hålla med i SOS att man tyckte han var lite gullig.
Och sen så, men det roliga är att jag har ju också sett Lasse Åberg naken stoppa pressarna.
Men det har väl alla i ballongdansen?
Nej, men alltså på en, alltså inne i en omklädningsrum på en liksom fotbollsmatch där
för
pressen,
att du var med din farsa.
Mm, och alla trodde jag var en kille, så det var ju så här, jag hängde med in i omklädningsrummet. Tänkte det idag.
Nej.
Riktigt stolt med så pigg där som.
Men alltså det här är så jobbigt. Men grejen är så att så här, unga tjejer idag, de förstår inte glada de ska vara att de har så här
Justin Bieber
medier.
Att de har, ja, liksom
Felix Sandman, Benjamin Ingrosso.
Ja, jag vet, men alltså, du måste förstå att det här du har liksom upptäckt den heliga graalen av tidsfenomen. Ja. För att det här är någonting som aldrig senare kommer att ske. Inga 8-åringar kommer liksom ha som högsta önskan att tråna över Adde Malmberg.
Nej, de kommer inte behöva göra det. Det här är den kvinnliga revolten på riktigt. Att inga kvinnor ska behöva tråna över fula män. För att det finns så mycket vackra män. Jag har ju vuxit upp och trott att så här, en vacker man, det är liksom som att hitta en helig gral.
Jo, men jag fattar.
Alltså, det finns inte vackra män.
Grejen handlar ju inte om unga män. Grejen handlar om att det är som du sa, man tog de männen som fanns. Ulf Elving var ju någon också som hade.
Ja. Ja, men de som hade trånat om Ingvar Carlsson och liksom Carl Bildt som 8-åringar. Mm. Vem skulle så här gå igång på Stefan Löfven idag som 8-åring? Inte många.
Men det fanns ju kanske så här mellan 10 och 50 personer som rörde sig som man såg på tv. All
ja,
over.
Sven Melander var ju en av dem. Och då kunde man ändå få lite pirra av ibland. För att han tyckte han var lite rolig när han var rulle.
Jag tror också att det här var en tid innan Kamratposten gjorde sina undersökningar och barnen svarade att de skulle prata heller med ingen än sin pappa. Jag känner så här, det glada 80-talet var ju också en glorifiering fram till dess av fäder. Fäder som inte var närvarande, fäder som dök upp lite till middagen och sen satt och läste tidningen och la sig och sen stack in huvudet. Ja, går det bra med läxan? Det fanns en glorifiering av fäderskapet som har ju smulat
fäderskapet
sönder.
Var en typ av rapportrelation.
Ja.
Man konstaterade saker. Ja.
Men vi kan ju prata lite om just liksom, nu är ju du ändå, vad ska man säga, du kommer exponera din kropp fast på dina villkor, kan man säga.
Ja.
Var ska den här, vad ska det här bikinibilderna, var kan man titta på dem?
Ja, de kan man kolla på Tigel, Tigelle.
Ja.
Ja, du kan följa deras Insta-konto, de har jättemycket följare. Så där kommer de synas och kunna säljas och så. Och så kanske jag lägger upp en annan bild också om jag har lite tur. Mm.
Finns det någon baddräkt till mamma?
Jag ska kolla om det finns en baddräkt till mamma. Nu tror jag att de har bara tagit med storlekar till vi som är här. Men ja, det är klart att vi kan lösa det.
Kan kanske lägga ut en liten flik på mitten där som man hade på glada 80-talet. En liten, liten revär.
Vi är inte riktigt klara med männen än, känner jag. Jag har ju en grej kvar. Ja. Sen till en annan väldigt märklig grej. Det är ju också att vad heter det, vi fantiserade om seriefigurer. Att det var någon som var väldigt kär i Chatte.
Sluta.
Jag visste inte ens att man kunde se skillnad på dem.
I och för sig tyckte jag att Alexander Lukas var rätt het. Det tyckte jag.
Nu bryter Gabriella ihop här borta.
Hörde du vad jag sa, eller?
Alexander Lukas.
Ja, kom du ihåg Alexander Lukas? Ja. Riktigt het.
Och så kollar du på mig och glimten i ögat. Kommer du ihåg? Men hur många män har inte fantiserat om Magica the Hex? I Kalanka också. Hon var ju den heta, vampiga typ motsvarigheten till Mona Seilitz.
Ja, jag fattar.
Fast det är din egen Kalanka.
Och sen nu så finns det lite andra teknikförbilder. Ninja Turtles. Den yttersta liksom kärleksförnedringen var kärlek sköldpadda.
Ninja Turtles. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och sen har jag ju också Simba. Lejonkungen är ju den som jag har fått väldigt mycket DM om. Han var ju en stor favorit. Tonårs Simba och bebis Simba också. Men tonårs Simba tydligen. Han var lite hetare utav de tecknade lejon.
Ja, men så är det fortfarande tecknade liksom gosedjur. Alltså,
gosedjur. Jag hade en otrolig crush på Robin Hood. Den tecknade Robin Hood. Vilken nobel man, va?
Otroligt.
Och så lite smidig och listig och allt det där härligheten format liksom, i en liten räv.
Vet du, jag tänker
men
så här,
förstår du lite utseendet har någonting att göra då? Och man kan bli kär i en seriefigur.
Det är sant. Så varför sitter du där och sminkar dig?
Jag vet inte.
Nej, men vad handlar det om då? Alltså det handlar om att liksom att man blir smickrad. Alltså, allting handlar ju om att någon annan smickrar en så att man känner sig vacker. Alltså så fåfäng är människan. Jag träffade en gammal tjejkompis häromdagen, hennes man. Hon sa, men gud, alltså, du blir bara yngre, yngre. Du är som Benjamin Button. När man heter Benjamin Button. Button.
Button.
Jag har inte sett den filmen. Och jag bara... Så bara gick jag därifrån och bara, men varför tyckte jag att det är liksom, varför blev jag så, alltså, det är klart att man kan bli glad, men det är just där, det, jag vet inte om du har sett den första delen i Kroppshets av Mia Skäringer som har gått.
Nej, jag har inte hunnit sett den än.
Nej, men den har ju fått mycket uppmärksamhet och den är ju jättefin. Den är inte liksom särskilt spektakulär på något sätt. Hon berättar om sina egna ätstörningar och hur många år av hennes liv som hon har ägnat åt att förstöra, hata och liksom förnedra sig själv och sin kropp på grund av skönhetsideal. Och hon sa någonting jävligt intressant, tycker jag, att hon bodde ju i en liten ort i Värmland och var liksom tjockisen. Och, men hon sa det, jag hade ju ändå bara min klass, skolan, liksom, ja men, utom, liksom insocknes och utomsocknes inom ett par mil och jämföra mig med. Och sen så liksom, ja men, några glada kvinnor på tv, Geja Sundström som ändå, liksom, det var ju inga... Men hon sa det, jag tror inte att jag hade klarat att vara ung idag. Då hade det liksom gått åt helvete.
Ja, det hade gått åt helvete, såklart. Mm.
Så att, det var så hjärtskärande. Hon pratade med sin mamma som var så här, kom du ihåg när du ringde från Danmark och var kär i liksom mina snubbe från Christiania som var eldslukare? Det var jobbigt. Men just det att vara mamma, för mig är det ju svårt att förstå. Det finns ju många killar som också får ätstörningar och anorexia. Men just det där att jag är ju ganska förskonad, känner jag. Nu kan jag bli så här, när Elon har blivit helt besatt av att träna 5 gånger i veckan, säger jag så här, men ska du inte återhämta dig? Jag håller liksom verkligen koll på att han käkar och liknande, men jag tänker inte att han kommer få ätstörningar. Jag tänker inte
att han kan få.
Jo, jag vet. Men det är första gången som jag kanske på något sätt snuddar vid den tanken att han nu är besatt av det här.
Så jag, vänta. Nu kommer jag nästan in på en liten grej där vi kanske knyter upp säcken angående den här analysen av de här männen som vi trånade över. Männen skapade ju inte heller någon hets hos pojkarna. Idag är ju de här unga, snygga killarna, de kan ju skapa hets hos män. Jag tror vi kanske ser många mer symptom av manlig manorexia, som det kallas på engelska. För att helt plötsligt finns det ideal där ute hela tiden. Och det fanns det ju inte för killar på den tiden. Det fanns ju liksom, i och med att den högsta lägsta nivån var så extremt låg, så var det ju inte liksom ett problem. Nej, men så vi kanske inte ska förringa det. För jag tänkte verkligen att vi skulle analysera vad det där var.
Nej, det är verkligen sant. Och jag tänker att i min närmiljö så var min mamma, nu var ju hon smal, men liksom, du vet, 70-talskroppen. Den var slank av cigg och vin och liksom inte så kanske nyttig mat. Men liksom papperna var ju så här ölkaggar, små noppedonisar och liksom skägg och polisonger. Det var ju inte så här, det kanske inte var... Det kanske inte var den stora eran, liksom Michelangelos skönhetsideal. Det kanske inte kommer gå till historien som liksom det vackraste årtiondet.
Nej, verkligen inte.
Särskilt inte för männen. Sen kan man ju kolla tillbaka på Lauren Hutton och de där stilidealen för 70-talet. Det var ju väldigt snyggt. Men just männen kanske inte hade under 70-80-talet sin liksom... sin höjdarera. Så det kanske var en befrielse både för tjejer och killar att man inte, jag tycker det var, på ett sätt var det ju ganska könsneutralt. Man tänkte inte så mycket sådär, titta där går en vacker kvinna, eller titta går en vacker man. Jag tyckte att allting liksom föll ihop under geggan föräldrar och vuxna. Jag brydde mig liksom inte så mycket. Förstår du vad jag menar?
Nej, jag förstår verkligen. Alltså, ja, alltså du är ju så här. Det var ju inte så att man så här gick igång på någon av pappas kompisar direkt liksom, utan det var ju så här några få män som exponerades mycket i eten. Och de fick ju liksom ens amorösa känslor på ett eller annat sätt liksom. Men det är det jag menar, vad som är intressant med att man kan bli så här förälskad i en seriefigur. Det betyder ju faktiskt inte att så här, på det stora hela att utseendet har så mycket betydelse, utan faktiskt att så här, det är en god person eller en välmående person.
Gullig.
En gullig karaktär.
Men
om
det
du
finns...
blir kär i en Ninja Turtle. Liksom.
Mm. Men det finns en karaktär som faktiskt ingen har blivit kär i.
Vem då?
Issa?
Kalanka?
Karlsson på taket.
Karlsson på taket? Nej, han har blivit ganska olagd, måste man säga. Men vänta, vad vi är taskiga nu. Det är kanske han som är liksom en Mia Skäringer-typ i Kristinehamn på 80-talet.
Jag fattar. Men det finns ju någonting med Karlsson på taket-männen, precis som det gör med Pippi Långstrump-typerna. Det är att de får ju aldrig växa upp. De är ju liksom för alltid kastrerade. Och det blir på något sätt sorgligt. För de kanske på något sätt, det känns att Karlsson på taket förstår man ju inte riktigt. För han är ändå flintskallig, men ändå på något sätt ett barn. Han är ju svårdefinierad. Är han gender?
Är han genderbender?
Liksom, ja, nej, men jag undrar om han är...
Is liksom, he age gender?
Ja, jag vet inte riktigt vem han är. Och ändå älskar man honom på något sätt. För att han har liksom... Han är övergiven.
Man, vi kan säga du.
Ja. Jag tror att det handlar om att... den här typen av personer tilltalar barn för att de inte utger sig för att vara någonting annat än vad de är.
Nej.
Kan det vara så? De vågar vara
så
sig själva.
Bra analys, Ann Söderlund.
Mm. Men med det skulle jag säga... Ja, rena. Precis. Kalle, ren. Alexander Lukas, inte helt ren.
Inte helt ren, men väldigt framgångsrik.
Ja. Joakim von Anka, för gammal.
Jag är också ganska bitter.
Men
Bamse här... gillade man ju för att han var... Det var konkreta grejer. Han var stark och klok och god.
Åsa Nisse och 92-an Karlsson.
Men de var ju alldeles för gamla. Varför skapades de karaktärerna? Vem var de till för? För de var ju alldeles för gamla.
Ja, men de var ju
alltså 91-an Karlsson var ju ändå lumpare, det förstår man ju. Men Åsa Nisse...
Och vad hette han den där? Älgen. Han som var en älg. Ah, vad så konstigt. Hur som helst, men vi måste ändå göra en liten mer djuplodande analys av det här programmet med Mia Skäringer. För att det som hände mig, det var ju också så att när jag kollade på alla hyllningar och alla kommentarer, hennes feed, och jag skrev också så här, såklart, för jag tycker att det var jättebra och superviktigt. Och jävligt intressant att höra både killar och tjejer prata om så små saker som kan ha förstört deras utseende och självförtroende. Som en kille som berättade att hennes håriga ben. Och då sa han så här, ja, men det var första gången jag tänker så här, jaha, att de anser mig som en invandrare, att jag är hårig som en apa. Sen hade jag aldrig mer på mig shorts. Jag tycker att man ska vara så jävla försiktig med att så här, överhuvudtaget till barn och till varandra så här, konkretisera vad det är man tycker är dåligt, fult, konstigt på en andras kropp. Det kan liksom förstöra för livet. Kolla, ja, min syrra till exempel. Som, ja, men, ja, men, som liksom 80- och 90-talet så var det så viktigt för tjejer fortfarande att ha små fötter. Man fick inte ha liksom, man kunde ha upp till 39, men hade man 40 då var man liksom a circus, a freak. Så hon tryckte ner sina fötter och alla med henne i liksom 39. Så att hennes fötter är ju helt bara knöliga och förstörda.
Gud, vad hemskt.
Ja, för att några killar var så, va, har du 40 skor? Jaha, som att det vore ett statement. Men så länge man inte kan spegla sig mot någon, till exempel en mamma som har liksom, jag menar, genuskoll och säger så här, vet du en sak? Om han säger så där, så säg så här istället. Så jag tycker man måste också så här pamper sina barn med att någon säger liksom, många säger ju väldigt mycket till liksom min bobba att han är så jävla söt. Åh, den där flickan, och han är så söt, hit och dit. Så nu tänkte jag att jag skulle pumpa honom med så här, jag måste liksom hjälpa honom att hitta något svar på det. Inte något kaxigt eller
nej,
något så här.
Du ska säga förstår som Tom Allan säger. Jag är inte söt, jag är cool.
Ja, det är bra, den kan vi säga.
Och det har han ju lärt sig av sin syrra. Jag är inte söt, jag är cool.
Men måste
så mycket
man
bättre
cool
att vara cool. Ja, cool är väl kul att vara. Cool är ju en definitionsfråga som är mycket mer öppen.
Ja, jag är inte söt,
söt
jag
är
jag.
Riktat.
Jag är jag då. Det kanske är lite svårt för dem att definiera.
Jag vet vad jaget är ännu. Det var riktigt härligt.
Okej, men innan vi släpper det här så är det här min fråga till dig. Vi har ju alla ansvar. Du har ansvar nu när du gör den här modellgrejen. Att på något sätt understryka att liksom, det här är inte det viktigaste i ditt liv. Men det är mer en rolig grej. Och det tycker jag, jag förstår din förklaring. Men för mig blir det också så här, när jag tittar på den här serien och då ska säga någonting klokt och fint eller uttala mig, skriva om det. Så har ju jag till 95% eller 98% tills jag träffade en kille som tydligen tyckte att jag skulle vara anorektisk, inte brytt mig om kroppshets. Så att jag kan ju inte känna igen mig någonting i det här liksom, att banta eller liksom stoppa fingrarna i halsen eller kolla på kroppsideal. Och jag kommer ihåg när jag började på Titan, då var jag ändå, hur gammal var jag då? Ja, men typ 25. Och folk skulle så här banta och dieta och ta piller, och jag var så här, jaha. Jaha. För mig var det liksom som att komma in i en freakshow. När de berättade att de hade tagit så här piller och liksom svimmat och bla bla. Och när Pernilla Wagen berättade sina historier att hon har bantat inför shower och svimmat av och så här. Jag fattar ingenting. Det är för mig som att läsa arabiska. Jag har liksom aldrig känt av den där hetsen. Så för mig blir det också så här, jag blir nästan så här tvärtom, att jag skäms för att jag inte kan identifiera mig med alla kvinnor. Men jag vill också bara understryka att man kan också ha varit fri från det där och spelat fotboll och haft en mamma som aldrig har sagt någonting om bantning och bla bla bla. Förstår du lite? Jag menar inte att det är synd om mig, men det blir också så här, det är nästan som att man inte, ingen tror att man kan ha varit helt fri från det där.
Men alltså det där är så speciellt. Min pappa var ju extremt tjock när jag var barn. Alltså han var ju jätteöverviktig. Och på 70-80-talet, vet ju du, så var det ju väldigt ovanligt med tjocka människor, om man kan säga.
En på 100 ungefär. Nej, inte
ens. Och jag skämde så otroligt mycket över honom. Jag ville inte att han skulle komma och hämta mig i skolan och sådana saker. För jag ville inte att folk skulle veta hur tjock han var. Kom han och hämta mig i skolan, då fick han sitta kvar i bilen. Så ingen kunde se hans mage.
Aha, wow.
Men det pappa gjorde mot mig i sin tur, som mådde väldigt dåligt över att vara så tjock, det var ju att så här, han kunde liksom sitta framför tvn och kommentera utseendet på diverse programledare, vad de hade på sig, de såg ut i kroppen. Han kunde kommentera både mig och min mamma stundom. Oj, 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 där var det lite runt. Alltså du vet, såna här små gliringar. Och det där satte spår hos mig på ett sätt Jag har aldrig liksom haft anorexi, jag har aldrig liksom kräkt, jag har aldrig gått till någon typ av drastiska. Allt i grunden var jag väldigt nöjd med hur jag såg ut. Jag fick reda på vid 16 års ålder att jag tydligen var ganska mullig. Det hade jag ingen aning om, för jag var rånöjd med min kropp. Mm. Så att jag liksom inte, det har funnits där, men det har samtidigt inte bekommit mig, vad ska jag säga. Samtidigt har jag alltid liksom haft någon typ av, vad ska jag säga, spegelstörning.
Ja.
Jag definierar mig alltid väldigt mycket tjockare än vad jag är.
Wow. Och det tror du kommer från din pappa?
Det kommer från min pappa.
Mm.
Och jag går inte och mår dåligt över det här. Det här är ingenting som upptar min tid. Och jag har varken så här aktivt bantar eller så vidare. Men samtidigt så vet ju jag att så här, ska jag må bra, då måste jag ligga på en viss viktnivå. Och den håller jag genom en viss typ av rutin. Jag ska inte säga diet, utan mer en rutin. Så att då håller jag igen i veckorna och sen så svävar jag ut på helgen. Så då får jag liksom lite av båda världar, och där tycker jag någonstans att jag har hittat min balans. Men det är väl klart, om man så här skalar bort den omskrivningen, så är ju det såklart en kroppshets. Men jag också så här, om vi tar bort kroppshetsen och tänker på utifrån ett mående perspektiv. Om man nu skiter i kroppshetsen men och äter vad man vill, då börjar man ju må fysiskt och psykiskt illa. Så att det är ju, den är ju svår. Den är extremt svår, skulle jag säga.
Jag fattar. Men du är ju väldigt vältränad och liksom ganska upp i ditt utseende just nu. På grund av, tror jag, din fest. Och kanske för att du har träffat Joel. Och för att du jobbar väldigt, väldigt mycket med liksom kläder och din kropp. Det är inte jättekonstigt. Jag har ju inte samma inriktning. Men det är klart att jag ska också ta ett tag i börja träna och hit och dit. Och det är klart att man mår mycket bättre, som nu när jag skulle jogga hit. När man liksom inte känner sig bra i kroppen, då blir det tyngre, det blir inte lika roligt. Så för mig känns det mer så här, gud vad kul om jag liksom började jogga och träna bort några kilo, så att jag så här, are more flying, om du förstår vad jag menar. Men ja. Någonting som jag tycker har varit så jäkla intressant, det är så här, den enorma uppmärksamheten man får när man är riktigt smal. Ja, men ett par gånger i mitt liv har jag blivit så här, från att ha varit lite mullig har jag blivit riktigt jävla smal. Ena gången bara smal, andra gången vältränad och smal. Det som har slagit mig då, alltså nästan på ett chockartat sätt båda gångerna, är, för den ena gången var jag mycket yngre och den andra gången var jag liksom närmare mig 40. Det är den bizarra liksom uppmärksamheten man får för att man har gått ner 9 kilo i vikt. Det är så här som att man liksom, helt plötsligt är man gudabenånad. Man är någonting liksom från en högre sfär. Man är liksom sublim. Man är så här fantastisk. Man är så här, som när jag var så vältränad efter jag hade fått liksom 3:an där. Då var det så här, men alltså, hon har fött 3 barn och kolla på henne. Det är helt otroligt. Det var nästan så att folk som ramlade av stolen. Det var tidningsomslag och det. Jag var så här, okej, men då hade jag ändå tränat mig till det. Då kan man ändå känna sig, vad fan, nu fick jag cred liksom. Men gången innan var jag ju bara deprimerad, olycklig, på hal is, drack för mycket, ute på nätterna, åt inget, bla bla bla. Men då fick man också den uppmärksamheten, vad fin man var. Både från äldre, yngre, från alla. Och då blev jag så här, men vad är det i det där som är så jävla attraktivt att vara så där smal? Varför är det så? Jag förstår inte riktigt.
Nej, jag tror, ja, men nu låter jag kanske jättedum. Med risk för att låta jättedum. Jag tror inte det är det. Jag tror att det är förändringen. Förstår du? Det är en så pass drastisk förändring. Så därför vet inte folk hur de ska reagera. Så därför upplever man det då snyggt. För det är inte säkert att det är snyggt. Jag fick ju också extremt mycket komplimanger efter separationen från Kalle. Då gick jag ju ner 7 kilo på liksom 3 veckor. De hade suttit där i alla dessa jävla år. Och så plötsligt bara försvann de. Jag förstod ingenting. Och det var liksom så här, jag fattade inte, för jag såg ju inte lycklig ut. Liksom. Det fanns ju ingenting som strålade om mig. Men jag tror att folk blir så chockade när en förändring sker så fort. Så då måste den förändringen vara kopplad med något positivt, i och med att man är smal. Förstår du? Alltså jag tror att det är ett varv till. Det är liksom det första du måste uttrycka. Så här, oj, du ser annorlunda ut, kan man ju inte säga. Men säger man så här, wow, vad du har gått ner i vikt. För man vet kanske att den personen är lite ledsen också. Så att det ska bli något positivt.
Aha,
så att
du menar,
ner i vikt är lika med att det är positivt. Liksom.
Även fast man är skitolycklig.
Ja.
Men det är helt galet. Men jag tänker, om du inte hade liksom varit influencer, jobbat med det du gör och sådär, då hade väl du förmodligen inte opererat dina bröst som var jättefina redan innan. Du hade liksom,
nej, det
då
var
hade...
de inte.
Jo, det var de visst det.
Jaha, ja. Det är ju upp till varandra. Jag tyckte inte det.
Nej, jag förstår. Men förstår du vad jag menar? Hur definierar du det där? Det är så lätt att säga så här, jag tar makten, jag tar kontrollen, nu har vi egna liksom konton, Instagram-konton med bikinibilder hit och dit. Just nu tycker jag att det är en skiljetid liksom. Det är så svårt att riktigt veta vad är så här feministiskt, vad är en ursäkt för att kunna fortsätta göra så. Jag tycker det är svårt. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men jag är extremt rädd för att hålla på med såna här typer av omskrivningar. Jag gjorde det därför att liksom. Men för mig var det verkligen så här, jag har lånat ut mina pattar till två ungar som har sugit på dem nu i 2 år. Och liksom, det var ingenting kvar. Då jag hade stora lökar innan och jag älskade mina tuttar liksom. Jag vill ha tillbaka dem, så jag har ju bara stoppat i liksom lite silikon. Och sen så, jag har ju inte lyft, jag har inte förändrat dem. Alltså de är ju samma. Jag har bara fyllt ut påsen helt enkelt.
Och om man tänker så här på en skala från 1 till 10, har det förändrat ditt välmående inifrån och ut eller utifrån och in?
Eller det har nog förändrat mitt välmående utifrån och in, och det ska icke förringas. För att det är också mycket utav det man ser som kanske får en att bli lycklig utan att man vet om det. Och det är töntigt att behöva säga sådana saker. Men så är det.
Ja, men jag tycker det är fint. Jag vet inte. Man kanske bara kan slå på den här knappen med kroppskomplex och bli mer medveten. För det, om jag börjar träna jättemycket nu, då kanske jag också säger, gud, jag måste göra lökarna och jag måste så här, fixa näsan och spruta in grejer i rumpan och det. Men jag tycker just nu så...
Jag tror så länge man inte liksom förändrar sig själv för att se ut som någon annan, utan kanske bara försöker bibehålla någon form av sig själv. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Om jag nu är spegelsjuk och hela tiden upplever mig fulare än vad jag är, då mår ju jag sämre om jag inte möter min spegelbild. Förstår du? Och nu när jag kan titta mig själv i spegeln och se på mina lökar, så blir jag ändå väldigt glad. Och hur kan det då vara skadligt?
Nej, jag tror inte att det är skadligt. Men det är ändå så jävla sorgligt att unga tjejer liksom aldrig har mått sämre. Och att så mycket tid läggs ner på att tänka på den här jävla kroppen. Som från början liksom, jaha, den var ett kärl för liksom bebis. Det var ju faktiskt ändå. Och mat och liksom kunna jobba så man kunde överleva. Det är liksom intressant hur det har blivit, tycker jag. Jag tänker så här, om alla tjejer på högstadiet fick Instagram-förbud under hela högstadiet, då tror jag att man skulle se liksom en radikal förändring på måendet och utseendehetsen.
Absolut. Absolut. Sen så tror jag liksom, det vi inte, vi blir perspektivlösa. Du får glömma så här att vi har ju kunnat spegla oss sen grottan. Alltså,
absolut.
I Egypten hade man liksom vackra smycken, vad är det som har hittats i fornlämningarna och så vidare. Fåfänga har ju alltid funnits med oss, och oavsett om vi har haft Instagram eller radio eller tv eller vilket medie det har varit, så har ju det alltid varit en radikal form utav, bara när en spegel kom på riktigt, har det ju alltid varit en radikal form utav, vad ska jag säga, medie jämfört med det som funnits innan. Ja, så om jag ska vara riktigt ärlig, så vet jag inte om det har förändrats någonting från 70-talet. Det är bara att medierna har förändrats.
Ja, jag tycker ändå att det är liksom bra att det kommer upp på tapeten. Och jag tänker så här, så som det alltid är, om man pratar om det så finns det. Om man inte pratar om det så blir det troll i skuggskogen liksom.
Absolut. Men jag tror som sagt att det är en extremt komplicerad fråga som har väldigt många mer nivåer och nyanser än det uppenbara.
Ja, men absolut. Men jag tycker bara att det som berörde mig så mycket var när Mia läste ur sin dagbok. Så här, jag är så ful, jag är så fet, jag hatar mig själv, imorgon måste jag fasta hela dagen. Att istället för att man är så här 10, 11, 12 år så här, ute och liksom... och leker med sina tjejkompisar, eller kanske, inte vet jag vad man gjorde då, lekte med Barbie hit och dit, så ska man tänka på att man är fet. Det är liksom så här, det är så jävla sorgligt. Jag bara tycker så här, Det är så sorgligt att jag bara vill sätta mig ner och gråta. Att inte alla ska kunna få ha en härlig barndom för att man ska börja tänka på hur man ser ut så jävla tidigt. Ja, det är gamarnas afton. Det är svårt. Jag måste hitta på lösningen på allt.
Ja, jag förstår. Jag känner också lite så. Nej, men, och sen tycker jag också på något sätt att vi i landet har ju så mycket tid att tänka över såna här saker. Vi har ju möjligheten att tänka på de här grejerna. Ja. Det har ju inte en person som inte är lika privilegierad. Som måste bara liksom lösa problemet med mat eller tak över huvudet. Den hinner knappt fundera på hur den ser ut. Alltså så att så här, ja, ingenting försvinner, allting byter bara plats.
Så ut i skogen och plocka bär och hugg ner träd. Nej,
exakt. Du får ju både träning och nöje i ett. Ja, och så lägger du upp en bild på Instagram sen.
Kan man ta lite lingon som rouge?
Koda.
Koda.
Ja, ja.
Nej, men det jag skulle säga är att det har ju, som du säger, så många fler ben som det står på, så många komponenter. Och bara till exempel nu att den här tjejen som blev våldtagen, påstår hon av Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Arnault, att hon vågar gå ut och anmäla även fast många år har gått. Sådana saker befäster ju också liksom tjejers och kvinnors position, att man känner så här, jag är inte bara någonting i liksom i någon annans ögon, utan jag tar själv tag i mitt eget öde. Och det tror jag är liksom, ja, roten till liksom all förändring, både vad man känner att man duger och att man liksom vågar ta plats och är modig.
Jag satt och pratade med någon tjejkompis för ett par veckor sedan. Hon var så här, hade ett så här problem med sin chef. Jag vet inte om han vill ligga med mig eller om han är arg på mig.
Aha.
Förstår du? Den här kontrollmannen som kontrollerar. Och kontrollerar ens känsloregister och liksom så här spelar på så många olika liksom cylindrar samtidigt. Man bara, vad är det som händer? Vad vill han? Vill han slå mig? Vill han... Alltså jag förstår en kvinnas liksom obsession eller liksom makt, alltså jag förstår en kvinna liksom totala maktfrånvaro i kopplat till Arnaud, för att jag tror det har varit svårt för många kvinnor att definiera vad det är. Ville han inte bara vara min chef, han ville något annat. Jag trodde vi hade den här relationen, den här. Han var tydligen arg på mig, eller ligger vi, eller vad är det för någonting? Och jag kan verkligen, jag lyssnade på Sara Danius sommarprat nu lite sent, men oj vad det beskrev hela situationen väldigt bra.
Det ska
alla
vi se.
Ska lyssna på det.
Ja. Men jag fick en inbjudan till en fest igår och stod det så här, att vara kvinna är en svår sak eftersom det huvudsakligen består i att handskas med män. Det är så här, författaren Joseph Conrad som har skrivit det. Jag skulle önska att vi alla definierar om den, liksom det citatet, att så här, liksom, att vi ska sluta handskas med män. Vi ska leva vårt eget liv och liksom det andra ska komma på köpet. Tack för mig.
Ni
står
ju 50% utav befolkningen. Nu är det dags att sluta podda. Okay,
lycka till älskling. Och lycka till med din pås.
Puss.
Puss. Hej.
Just det. Jag ska passa på och berätta att jag och Ann kommer sätta upp våran bejublade föreställning Förfest med Lille Lördag nu den 23 november på The Winery Hotel i Solna. Man kan gå in på Tixter och boka sin biljett. Det finns även direkt länk från vårt Facebook-konto Lille Lördag podd och även på mitt Instagram. I min bio så har jag lagt upp en direkt länk. Och sen om man har lust att sova över eller käka middag eller sådana saker, så har The Winery Hotel jättefina erbjudanden på sin sajt. Så boka er biljett, det är ytterst fåtal som släpps. 150 spänn kostar de och då ingår även buss från centrala Stockholm ut till The Winery. Och vi har en härlig gästartist i form av Julia Frey med oss. Det här vill ni inte missa. Puss och kram!